Purim. Det är ju en högtid som inte instiftades av den evige. Det är alltså inte en Herrens högtid som de andra högtiderna i tredje Mosebok 23 kallas. Årliga högtider för Herrens högtider. Purim instiftades av ett judiskt ledarskap. Och det läser vi om i Esters bok. Hur många har läst Esters bok under de här dagarna? Utav er som är här nu. Ja, det är en minoritet kan vi säga. Ska vi friska upp minnet om. Esters bok handlar ju om en mycket svår situation för det judiska folket i diasporan, i förskingringen. Kung Ahasveros blev lurad, kan man kalla det, av en ond man. Haman. Som försökte att utrota det judiska folket. Och det här hade ju faktiskt den evige profeterat om tidigare. Ända sedan Amalek attackerade Israel i öknen. Efter Israel hade gått ut ur Egypten och blev attackerade bakifrån. Det var de svaga, det var de trötta. Och de som var liksom i periferin som blev attackerade. Amalek fruktar inte Herren när han hörde om alla de under som hade skett. Utan han attackerade Israel bakifrån. Och då lovar Herren Jehoshua, som är Josua på svenska, att han ska strida mot Amalek från släkte till släkte i generation efter generation. Och det har ju skett då, från den tiden så har det varit, i varje generation så har det funnits en Amalek. Det vill säga en ärkefiende till det judiska folket. Och det går ända fram till våra dagar. Det kan man säga att det reses upp. När det är en ärkefiende till judarna som går under eller dör, så kommer det en till. Och sen när han dör så kommer det en ny. Och det är inte kanske svårt att identifiera dagens ärkefiende till det judiska folket. Jag vet inte om alla har den fokuseringen som jag tycker är självklar. Men för mig är det självklart att det är Ahmadinejad idag. Arafat var ju en på den tiden. Då var han en Amalek. Och när han dog så kommenterade vi, min fru och jag, att nu ska vi se vem som blir nästa. Nu dröjer det inte så länge innan det kommer upp en till. Och plötsligt så restes Ahmadinejad upp och uttalade allt vad han har talat ut då för att försöka utplåna det judiska folket. Så det här problemet finner vi hela tiden. Och det säger den evige att det kommer att vara så. Den evige ska strida mot Amalek från generation till generation. Så vi har en som strider mot Ahmadinejad. Och det är den evige som sitter i himlen. Så Iran kommer inte att lyckas att utplåna Israel. Trots att de kommer att försöka det och de håller på att försöka det. Och det är inte så långt kvar innan de har sina kärnvapen några månader. Men vi är inte så rädda för Iran. Just på grund av de här profetierna som säger att Herren kommer att strida mot Amalek från generation till generation. Nu har ju Amalek gjort mycket illa under historiens lopp. Och under Hamans tid så var det faktiskt väldigt farligt. Under Hitlers tid så var det väldigt farligt. Hade Hitler drivit igenom sina planer, hade Haman drivit igenom sina planer, då hade det inte varit något judiskt folk idag. Men den evige har inte tillåtit det, för han har sina planer och de kommer han att driva igenom. Och han använder också det som har hänt i historien för att leda historien enligt sitt rådslut. Om vi tittar på Esters bok så är det en nyckel som man kan hitta genom hela världshistorien när det gäller det judiska folket. Det finns kapitel 3, vers 8. Och det är det argumentet som Haman, eller Haman som han heter på hebreiska, för fram. Och det här är någonting som vi själva i Sverige måste bearbeta i våra själar. För det här är lite av det, vad ska vi säga, jag tror att vi kan hitta i Esters bok själva kärnan till antisemitism. Antisemitism är en andemakt som är ologisk, som bygger på en känsla som är väldigt stark. Och den som inte älskar sanningen, den som inte älskar sanningen blir offer för den känslan. Och om vi läser då här i Esters bok, se om jag hittar i den här bibeln, kapitel 3, vers 8. Haman gick till kung Xerxes, Ahasveros detsamma, och sa det, det finns ett folk, titta här, det finns ett folk som bor utspritt bland de andra folken i ditt rikes alla provinser. De håller sig för sig själva. Om ni har annorlunda översättningar så hojta till, och så får vi höra de olika versionerna.
Deras lagar är olika andra folks.
Jaha, det står så här. Men står det inte någonting om att de håller sig för sig själva? För sen kommer den här Bibel 2000 som jag läser. Deras lagar liknar inget annat folks. Och kungens lagar rättar de sig inte efter. Det är mot dina intressen att låta dem hållas. Står det inget att de höll sig för sig själva? I 1917. Okej. Okay. Nu ska jag... Okej.
Okay. Det har folk i det här är 1917.
Folkbibeln?
Folkbibeln då. Kan du läsa den?
Okej. Okay. Ja, så det finns ett folk som bor kringspritt och skingrat bland de andra folken i ditt rikes provinser. Deras lagar är olika alla andra folks lagar och de håller inte konungens lagar. Därför är det inte konungen värdigt att få den vara.
Okej. Okay. Han hade ju en analys här då, Haman, på hur det judiska folket är. Och det som är intressant här är att det är ett folk som är annorlunda andra folk. Det är ett folk som håller ihop, håller sig för sig själva och de har egna regler. Och det här kan vi inte acceptera. Vi måste se till att alla blir likadana. Vi kan inte ha någon skillnad på de olika folken i vårat kungarike. Så det är bäst att vi gör av med det folket. Det här är det historiska problemet. Det är judarnas problem, eller rättare sagt den eviges. Det är inte hans problem, han har inga problem. Men han har skapat det här problemet. Och det gjorde han när han gav Toran på Sinai. Då skapades det här problemet. När Toran lämnades till ett folk vid Sinai, så sa han så här till det folket. Om ni håller mina bud, håller mina stadgar, mina lagar, då ska ni bli ett prästfolk. Ni ska bli kungar och präster framför alla andra folk på jorden. Ni kommer alltså att bli ett annorlunda folk. Och det är det som identifierar det judiska folket i jämförelse med alla andra folk på jorden. Det är att de är annorlunda. De talar annorlunda. De klär sig annorlunda. De tänker annorlunda. De äter annorlunda. De beter sig annorlunda. Och det här är ett hot för många kulturer. Eller rättare sagt, många tror att det är ett hot när det egentligen är tvärtom. Att det här folket är skapat för att välsigna alla andra folk på jorden. Och då blir det här folket en stötesten eller en byggsten. Och då får de här kulturerna välja då att förhålla sig till det här folket på ett eller annat sätt, och det är det som slår ut den kulturens framtid. Beroende på hur kulturen förhåller sig till det judiska folket, så kommer den kulturen att utvecklas i framtiden. Det finns en koppling i den här texten då. Vi ska läsa slutet på Esters bok, sen ska vi gå in i en psalm. I slutet på Esters bok finns ett sammandrag, så om du inte har läst Esters bok de här dagarna, så har du möjlighet nu att få ett litet sammandrag här. I kapitel 9. I vers 20 framåt. Här finns ett sammandrag på hela boken. Mordechai skrev ner vad som hänt och sände brev till alla judar i kung Xerxes provinser, både nära och fjärran. Han förordnade att de skulle fira den 14 och 15 dagen i månaden Adar varje år. Vi kan väl ta som en förklaring här då, eftersom det kom upp att det är 2 dagar. Enligt halachan, alltså enligt judisk lag som är annorlunda mot alla andra lagar som gäller för det judiska folket, så är den 13 en fastedag. Det var då som den här lotten slog ut och då allting vände. Den dagen fastar alla. Det är obligatorisk fasta för alla som är friska. Och den 14 dagen, alltså nu talar vi om den judiska månaden här då. Så, och det är nu den 14, har precis tagit slut nu när solen gick ner, så försvann den 14. Det är den dag som man firar i de allra flesta städer. Men den 15, alltså från och med ikväll och imorgon, så hade man ju i Shushan som var huvudstaden, man hade ju 2 dagar man fick ta itu med de som hatade det judiska folket. Och sen så vilade man på den 15 dagen istället och firade att man hade blivit räddad ifrån de här fiendernas svärd. Och då blev det så instiftat enligt judisk lag att den 15 ska alla fira Purim som bor inom städer som har murar. Som hade murar när Josua intog landet. Så det är vad den judiska lagen säger. Så i Jerusalem så firar man Purim nu ikväll. För Jerusalem hade murar när Josua intog landet. Men om det har blivit en stad som byggdes efteråt, efter Josuas tid, som fick murar, så gäller inte det då. Då firar den staden den 14, som alla andra städer som inte hade murar när Josua intog landet. Och Stockholm fanns inte på den tiden. Och Stockholm hade inga murar heller på den tiden. Så enligt judisk lag så är inte den dagen som nu börjar vid solnedgången Purim. Men den som vill förlänga högtiden får ju gärna göra det. Och det är många som förlänger högtid. Men det är lag på att fira den 14, alltså den dag som nu har tagit slut här i Stockholm. Ska vi fortsätta läsa? Han förordnade att de skulle fira den 14 och den 15 dagen i månaden Adar varje år. Vers 22. Alltså de dagar då judarna fick ro för sina fiender och den månad då deras kval vändes i lycka. Deras sorg i högtidsglädje. Dessa dagar skulle de göra till fest- och glädjedagar. De skulle skicka matgåvor till varandra. Och utifrån det här så har judisk lag byggt upp regler. Det står matgåvor, alltså måste vara minst 2 gåvor som man skickar då. Var och en ska skicka minst 2 matgåvor då. Så skickar man till grannarna när man kommer över med en tallrik och sådär. Så. Det är väldigt roligt. Och det är inget som man har, det är liksom helst någonting som man har lagat själv då, så att man skickar vidare. Och ge gåvor åt de fattiga. De fattiga, det står inte det är en fattig, utan minst 2 gåvor då till fattiga då, minst 2. Det som judarna nu hade gjort och som Mordokais skrivelse handlade om lät dem bli tradition. Agagiten Haman, Hamedatas son, alla judars fiende, hade planerat att utplåna judarna och låtit kasta pur, det vill säga lott, i syfte att krossa och förgöra dem. Men när saken lades fram för kungen gav han trots sitt tidigare brev befallning om att den onda plan som Haman hade smitt mot judarna skulle slå tillbaka mot honom själv. Både han och hans söner hängdes upp på pålen. Därför fick dessa dagar namnet Purim av ordet pur, som betyder lott. På grund av allt det som stod i detta brev och som judarna själva hade bevittnat och upplevt antog och fastställde dem för egen räkning och för sina efterkommande och för dem som sluter sig till dem. Sedan seden att oföränderligt varje år fira dessa båda dagar på föreskrivet sätt och på bestämd tid. Så skulle de dagarna kommas ihåg och firas i varje släktled, i varje familj, i varje provins och i varje stad, så att dessa Purimdagar aldrig skulle glömmas bort av judarna och minnet av dem aldrig slockna bland deras efterkommande. Kan väl säga här som en parentes att på sabbaten innan Purim så läser man texten i synagogan som talar om att man får inte glömma bort just den här texten när Herren säger till Moshe Rabbeinu: säg till Jehoshua att Herren ska strida mot Amalek från generation till generation. Glöm inte det. Det är ett av de 613 buden. Att det judiska folket inte får glömma det som Amalek gjorde när de attackerade bakifrån vid uttåget ur Egypten. Det är ett av de 613 buden. Man måste komma ihåg vad Amalek gjorde. Och då blir den här högtiden en typ av ett sätt att uppfylla det budet i Toran. Därför att Haman är en ättling till Amalek. Det står Agagiten och Agag. Om ni går tillbaka, den sista texten, ni vet att man i Toran, när man läser sju aliot, sju texter, avsnitt i Toran på sabbaten, så läser man om normalt några versar i slutet av den sjunde, och det kallas för maftir. Men i det här fallet så läser man inte om sista verserna i sjunde alian. För en del är detta nytt och för andra så förstår ni det. De flesta förstår vad det handlar om här. Då läser man inte från samma torarrull, utan nu tog man upp två torarrullar. Har vi den här normala, de sju läsningarna i den här torarrullen. Sen läser vi en annan torarrulle, just den texten där den evige talar till Moshe och säger att säg till Jehoshua att komma ihåg och att den evige ska strida mot Amalek från släktet till släktet. Glöm inte detta. Den texten läser man som maftir. Det är bara några verser där. I slutet på andra Mosebok 17 tror jag det. Och sen läser man Haftaran. Och det är ju de från profeterna. Och istället för att läsa den Haftaran som tillhör den Torah-texten när man läser den sabbaten, så läser man en annan Haftara som talar om hur kung Saul fick i uppdrag av profeten Samuel att utrota kung Agag, amalekiterna, som leddes av kung Agag. Och Saul gick ut i krigståg, och det var om man ser historiskt sett, jag får komma in på det här för att ni är kunskapsgiriga, ni drar mig in i det här. Historiskt sett så var det en chans i historien att knäcka Amalek. Och den evige hade sagt det: när ni får fred från alla era fiender runt omkring, då kan ni bygga templet och då ska jag fästa mitt namn på en plats och så vidare. Det liksom var jag skulle nästan vilja kalla det, jag tror kanske att det finns rabbiner som säger det, kanske du kan hjälpa mig med, att den messianska tidsåldern hade möjlighet att komma då. David hade ju krigat mot alla fiender som Israel hade runt omkring under många år. Och det var ju ett arbete som kung Saul hade börjat. Kung Saul började med att kriga mot filisterna och andra fiender. Och det fick ju David fortsätta med då. Men en utav, alltså ärkefienden, den huvudet, alltså själva ormens huvud, det är Amalek. Och det är den sjunde efter sjunde generationen i Esau. Esaus släktled. Kung Saul fick uppdraget att utrota alla i hela Amaleks släkt. Och han skonade en man, och det var kungen. Och boskapen. Och enligt Midrashen så gjorde så den natten så blev en kvinna med barn utav Agag, som var kungen för Amalek. Han blev dödad av kung av profeten Samuel. Samuel stack ner kung Agag, som var Amaleks sista ättling. Men det var en kvinna som hade blivit med barn. Och det blev fortsättningen på Amaleks släkt. Och det kom fram ända fram till Haman då. För han var Agagit, står det ju att han var. Han var ättling till Agag. Och om du tittar i Septuagintas översättning, så ser du att hans namn var Gog. Kanske det slår en liten lampa som lyser upp. Gog och Magog. Så det finns en koppling mellan Agag och kung Gog, som kommer att uppenbaras i den sista tiden som Israels ärkefiende. Men det är lite så här utanför ämnet, kan man väl säga. I alla fall så läser man Haftara-texten då om hur, vad som hände med kung Shaul, att han skonade Agag och att han blev av med sin kungatron. Den evige sa, om du hade lytt nu, så skulle din tron bli befäst från nu och till evig tid. Men eftersom du inte gjorde vad jag sa till dig, så kommer du att bli av med tronen. Och den kommer att gå över till en man som är efter mitt hjärta. Då kommer vi över till kung David då, som ni vet. David fick ju fortsätta det här jobbet med att knäcka fienderna sen, så att Salomo kunde få en fridsregering. Okej, det är lite historia, lite sammanhang i det här. Vers 29 fortsätter vi med. Drottning Ester, Avihails dotter. Avihail betyder min pappa är kraftig eller mäktig. Någon som känner till uttrycket Eshet Chail, det som man sjunger på sabbaten, om den idoga hustrun, det visste det va? Men och Chail har med styrka att göra, det har med kraft, det har med, och Esters pappa hette Avihail, min pappa är mäktig. Och det ser jag som att det är en hänvisning till den pappan som finns i himlen. För hon hade ju ingen pappa. Hon var ju en... Hennes kusin, Mordechai, hade ju tagit hand om henne. Och hon hade ingen pappa, men ändå så hade hon en mäktig pappa. Och det visade ju hela hennes liv, visar att det fanns en mäktig pappa som skötte om drottning Ester. Du har också en mäktig pappa. Avihail. Drottning Ester, Avihails dotter, och juden Mordechai utfärdade med makt och myndighetsskrivelser för att stadfästa detta andra Purimbrev. Mordechai sände dem till alla judar i de 127 provinserna i Ahasverosh, jag säger det på hebreiska, rike, med tillönskan om fred och trygghet, för att de skulle fira dessa Purimdagar på bestämda tider, så som juden Mordechai och drottning Ester, eller Ester, hade fastställt dem, och de själva inrättat dem för sig och sina efterkommande med tillbörlig fasta och klagan. Esters befallning som fastställde dessa regler för Purim nedtecknades i en bok. Och då har vi ju den boken här. Kung Ahasverosh utkrävde skatt av riket och kustprovinserna, alla hans mäktiga dåd och bedrifter, liksom beskrivningen av den upphöjelse som kungen gav Mordechai, har nedtecknats i krönikan om Mediens och Persiens kungar. Juden Mordechai var kung Ahasverosh närmaste man. Han var högt ansedd bland judarna, älskad av sina bröder. Han sökte sitt folks bästa och hans ord var till gagn för hans landsmän. Esters bok talar inte om den evige på ett enda ställe. Guds namn finns inte med i boken. Så de som börjar att skriva Toran, de börjar att träna med Esters bok. För då behöver de inte skriva Guds namnet, och om det skulle bli fel så är det inte så helig text, så att säga. Rabbinerna jämför ordet Ester med Hesderpanim, som betyder undangömt ansikte. Det finns vissa tider i historien där den evige gömmer undan sitt ansikte och inte visar sig med under och tecken, som när Israel gick genom Sävhavet och när det var stora under och tecken och kraftgärningar på alla sätt. Men den evige, enligt den här bokens beskrivning, har ju lett historien på ett alldeles fantastiskt sätt. Och det hände sig, och det står det hände sig, det och det och det. Och plötsligt så vänder hela historien. Den eviges hand är med, trots att han inte direkt syns. Det som jag, ska vi säga, reagerar mest på när jag läser den här boken, det är att Esters bok fokuserar sig på judiska folket. Varför? Det är alltså en bok som är med i Bibeln, i den kristna Bibeln. Alltså Bibeln är ju ingen kristen bok, men de kristna biblarna, kan vi väl säga så. Och det är märkligt att den får finnas kvar. För det är en bok som säger att det är viktigt att det judiska folket får överleva. Det är viktigt att det judiska folket får makten. Det säger Esters bok. Och det står ju här att de här Purimdagarna ska firas av alla judar. Det blir alltså Mordechai, som var en uppsatt man i det persiska riket, en politisk ledare. Naturligtvis var han ju också en andlig ledare. Han hade fostrat fram denna kvinna. Midrashen säger att han hade lärt henne 70 språk. Det tror jag inte var sant, men det talar om lite grann vilken kapacitet han hade och vilken kapacitet hon hade. De tar sådan makt som judiska ledare, eller egentligen så var de politiska ledare, drottning Ester och juden Mordechai. Det står juden, och det kan man fundera på vad det betyder. Juden Mordechai. Om det har med varifrån han kommer att göra, eller om det har med hans tro att göra, eller om det har med hans ras att göra. Man kan ju definiera jude på många olika sätt. Och jag tror att vi måste vara försiktiga med att gå in på den nazistiska definitionen på vad jude är. Att det har med ras att göra. Att det har med blod att göra. Och det är en väldigt stark tanke i Sverige. Att vara jude, det är någonting, det är en ras. Men det är inte så. Att vara jude har inte med ras att göra. Det har med förbund att göra. Det har med förbund att göra. Det judiska folket utgörs av ett folk som är i ett förbund. Det är det som gör att de är judar. Men det som är intressant i det här fallet är att det är viktigt att judarna får makten. Och det här kan låta skrämmande. Speciellt när man har den här uppfattningen att ja, men det är ju ett folk som är annorlunda. Varför ska de få makten? De har egna lagar. Vi vill inte leva som dem. Och det är sant. Judarna lär inte att andra folk ska leva som dem. Om vi tänker nu på, det står så här att många, jag vet inte hur de har översatt i denna bibeln här, men det ser ut som att många konverterade på den tiden och blev judar. Jag vet inte hur ni har era översättningar. Det står i ett kapitel tidigare här. I fruktan för judarna så var det många som judaiserades. Ja, men det är ett hebreiskt ord som då översatt som judaiserat. Okej. Nu vet jag inte exakt vilken vers det är, men i alla fall. Vers 17, kapitel 8, vers 17. I varje provins och i varje stad dit kungens befallning och förordning nåddes blev glädjen stor bland judarna. De höll fest och firade högtid. Många ur de andra folken i landet utgav sig för att vara judar. Det var ju också en vågad översättning. Blev judar står 1917. Ja, blev och judar. Är det någon som har svenska folkbibeln? Vad står det där? Utgav sig för att vara judar. Okej. Okay. Eftersom de hade gripits av fruktan för judarna. Ja, jag håller med på 1917 i det här fallet. Tror att det är mer rätt. Det var... Ja, det kan inte vara kapitel 8 för det tog slut där. 9:27. Antog och fastställde det för egen räkning och för sina efterkommande och för dem som sluter sig till dem. Sedan. Att oföränderligt varje år fira dessa båda dagar. Många konverterade. Blev judar. Av fruktan. Och det kan ju låta liksom, vad ska jag kalla det här? Nu tar de här över, det här folket tar över. Det är ju livsfarligt. Vi blir av med våran livsstil och vad vi vill göra. Vem ska få makten här? Och det är precis det jag vill prata om här ikväll. Lite grann här. Nu rör vi lite grann vid rötten av antisemitismen. Ja. Är det kapitel 4, 12-14? Ska vi läsa det? Vill du att jag ska läsa det? När Mordechai fick höra vad Ester sagt lät han svara henne: tro inte att du ensam bland alla judar ska komma undan bara därför att du bor i kungens hus. Tiger du i detta ögonblick kommer befrielse och räddning för judarna från något annat håll. Det här är ju en gömd allusion till den evige. Han talar ju om något annat håll. Det vet man ju vilket håll han menar då, va? Men du och din familj, din fars familj ska gå under. Kanske var det för en stund som denna du blev drottning. Helt klart. Har man makt i sin hand ska man utöva den också. Ja. Och om vi nu läser, jag kan ställa en fråga här. Tror ni att den här boken i Bibeln är Guds ord? Hur man nu definierar vad Guds ord är en annan sak. Men i alla fall, vi säger så. Tror ni att den evige vill att den här boken ska finnas med i hans kanon, i hans inspirerade skrifter? Tror ni att den skrevs inspirerad av Guds heliga ande? Den här boken, det är alltså Guds ord till mänskligheten. En del av Guds ord. Gud vill att mänskligheten ska få läsa Esters bok och se hur viktigt han tycker det är att det judiska folket inte bara ska överleva gentemot sina fiender utan få makten på jorden. Och det här låter lite hemskt, va? Och det är det som fienderna spelar, de skriver böcker mot oss och Simon Wieses protokoll och sådana här hemska lögner. Och det är alltså böcker som är skrivna av folk som älskar lögnen. För om man älskar sanningen så inser man att om min brorsa får komma med i regeringen så är det ju bra för mig. Om judarna får makten då kan det ju vara bra för svenskarna. Om nu judarna inte missbrukar sin makt. Och nu kommer vi till en psalm här. Psalm 67 är en mycket intressant psalm. Om man tittar på den, bara på den hebreiska texten, så är den skriven på ett väldigt intressant sätt. Om man bara tittar på hebreiska texten så blir mönstret, det är alltså 7 rader och det är ett sammanlagt 49 ord i den här psalmen, 7 gånger 7, då blir det ett sånt här mönster. Den första raden är lika lång som den sjunde. Den andra raden är lika lång som den sjätte. Den tredje raden är lika lång som den femte. Om man nu vänder på det här med den fjärde som är i mitten, den är längre än de andra. Så här ska det vara. Om ni vänder upp den här psalmen så ser ni att det bildas ett mönster utav en ljusstake. En ljusstake med 6 armar som sticker ut på sidorna då. Och det här har man ju tagit fasta på. Och då i varje normal bönbok så kan man hitta den här psalmen i form av en ljusstake så här. Om ni ser den här ljusstaken så är det här psalm 67. Och om du tittar på den tredje raden, Yoducha Amim Elohim Yoducha Amim Kulam, här står det i 1917: folken tackar dig, o Gud. Alla folk tackar dig. Vers 4 är det i den svenska 1917. Och sen ser du i vers 6: folken tackar dig, o Gud. Alla folk tackar dig. Det är samma sak, den kommer igen. Och det, på varje sida, om du har mittenstången då, på varje sida om så har du 2 exakt likadana böner. 2 exakt likadana meningar. Yoducha Amim Elohim Yoducha Amim Kulam. Som betyder, Yoducha kan översättas som de ska tacka dig, men de ska också erkänna dig. Det är samma rot som juda, ordet juda. Som kan översättas som han ska lovprisa, han ska tacka, Yehuda. Men också Lehodia som betyder informera om. Och det kan också betyda att de erkänner någonting. För det, alltså, lovprisning har ju med erkännande att göra. Men om vi tittar på den här psalmen nu så har den ett jättestarkt budskap. Den ber man varje eftermiddagsbön i alla synagogor och alla som ber troget ber den här psalmen. Och även på morgonbönen. Och budskapet för den här psalmen, vad är det för budskap? Det är judiska folket som talar. och säger så här: Elohim yechoneno vivarcheno, yaer panavitanu sela. Gud ska vara nådig och välsigna oss. Och han ska låta sitt ansikte lysa över oss, sela. Vem är det som talar? Det judiska folket som talar. Och vad är det för resultat av det då? Det är precis det som kommer efteråt här. Ladat ba'aretz darkecha bechol goyim yeshuatecha. För att man på jorden ska lära känna din väg bland alla hedningar, din frälsning. Varför vill den evige att det judiska folket ska få makten på jorden? Därför att det ska bli som i den här salmen, att när det judiska folket blir välsignat så blir alla andra folk välsignade genom det judiska folket. Om man tittar på vad Mordechai gjorde här, så smed han ingen plan om att utrota något annat folk som Haman hade gjort. Han fick ju Hamans plats. Det är en annan ande i Mordechai än i Haman. Haman har en hatisk ande, en våldsam ande, en lögnande, en antisemitisk ande. När Mordechai fick makten, då mådde hela riket väl. Det uppfylls lite av det som står i psalm 67 här. Den evige välsignade det judiska folket och gav dem nåd för att man på jorden ska lära känna dina vägar. Och många blir ju med i det judiska folket. Och det som är intressant är att det står att alla som sluter sig till den här lagen gäller inte bara judarna, utan alla som kommer att sluta sig till judarna med tiden också. Känner du att du har slutit dig till judarna? Mer eller mindre? Om du har fått uppleva frälsningen så är du faktiskt genom födelsen i anden kopplad med det judiska folket. Du kommer inte undan. Så då är du också inbjuden att fira den här högtiden. Och de här ledarna i det judiska folket, hur vågar de sätta en högtid som inte den evige har befallt? De är ganska, vad ska vi kalla det, våghalsiga som ledare. Den evige instiftade 7 högtider i, som han kallar för sina högtider, som ni ska utlysa vid sin tidpunkt varje år. Men nu så kommer de och lägger till ett bud här. Säger inte den evige att ni får inte lägga någonting till och inte dra någonting ifrån? Och nu så lägger de till ett bud här att ni ska, alla judar ska fira den här högtiden år efter år. Och du sa för lite sedan att du tror att det här är Guds ord. Tror du då att Gud vill att den här högtiden ska firas bland alla judar år efter år? Då har han ju lagt till ett bud här. Räcker det inte med de 613 buden? Ja, då ser vi att det finns bud som finns i Torah och det finns bud som kommer från det judiska ledarskapet. Det finns väl två olika hebreiska. Det oraita, det rabanan. Det är på arameiska. Det finns bud som kommer från Torah och det finns bud som kommer från rabbinerna och andra då, som i det här fallet var det inte rabbin utan det var annan. Men det är samma typ av bud. Och det ser man också i Nehemjas bok, det ser man i Esras bok, hur ledarna för det judiska folket la till bud för folket. Och det ser man också i den judiska boken, det nya testamentet, att den har många rabbinska bud som inte kommer från Toran. Så man ser här att den evige har gett judiska ledarna makt att lägga till vissa bud. Men man är noggrann med att tala om att det här är inte Torahbud utan det är rabbinska bud. Det är från den muntliga traditionen. Men den jude då som vill vara trogen sitt folk, vara trogen sitt folks förfäder, för den frågan om att hedra sin fader och sin moder, han gör vad förfäderna instiftade. Så i sin förlängning så är det ett sätt att hedra den evige när juden uppfyller även bud som har instiftats av människor som är tillsatta som ledare av den eviga judiska folket. I det här fallet Purim-högtiden. Vi har ju en annan högtid som liknar den, och det är ju Chanukka då, som instiftades under Maccabertiden. Men vi ser då att när det judiska folket blir välsignat, så är det med syfte att förmedla Guds nåd och välsignelse och lovsång bland alla folk på jorden. Yoducha Amim Elohim, Yoducha Amim Kulam. Tredje grenen här då. Alla folk ska prisa dig, eller alla folk ska tacka dig, eller alla folk ska erkänna dig. Och det är jättestarkt. Yoducha Amim Elohim, Yoducha Amim Kulam. Kulam, allesammans. Alla folk ska erkänna Israels Gud genom att det judiska folket blir välsignat och får barmhärtighet. Det här är Guds kanal till välsignelse för Stockholm. Det är Guds kanal till välsignelse för Sverige. Gud har ingen annan väg än det judiska folket att välsigna världen. I dig och din säd ska alla nationer och alla familjer och släkter bli välsignade. Och frälsningen kommer från judarna. Man kan aldrig gå utanför det judiska folket och få tag på Guds välsignelser. Gud kanaliserar sitt ljus till den här världen genom det judiska folket. Du skulle aldrig kunna fått uppleva frälsningen om det inte var för det judiska folket. För du har fått Bibeln. Var kommer Bibeln ifrån? Den kommer inte från katolska kyrkan. Katolska kyrkan fanns inte när Bibeln gavs. Så att har du fått lära känna Israels Gud eller skaparen, så är det tack vare det judiska folket. I Israel så frågar de mig: varför lämnade du kristendomen och kom till judendomen? Många som har ställt samma fråga. Så nu det första jag gör när de ber att jag ska tala inför folk, så säger jag det själv. Ni undrar varför jag lämnade kristendomen och kommit över till judendomen. Och då kan jag säga vad jag vill, då behöver jag inte få några svåra frågor sen. Och då brukar jag säga så här. Det finns vatten till liv i den kristna världen. Och jag drack det vattnet. Men det vattnet är grumsigt, för det är långt ner. Det kommer inte riktigt direkt från källan. Det har grumsat på vägen. Det är grumsat på vägen. Så det är ganska mycket smuts i det här vattnet. Och när jag fick reda på att det fanns en källa där man kunde hämta vattnet, och det var rent kristallklart där, så ville jag dricka vattnet ifrån källan istället för det grumsiga vattnet. Och då tycker de att det är jättebra det jag säger. Och de flesta vet inte om att även det vatten som de dricker också är ganska grumsigt i vissa fall. Men jag vill ha tag på det äkta, rena källvattnet. Och jag brukar säga så här: allt, det finns mycket gott i kristendomen. Det finns väldigt mycket gott. Och allt som är gott som finns i kristendomen, det kommer från judendomen. Och då tycker de också jättebra. Och så var det någon som sa så här: ja, islam gick ut ifrån kristendomen sen. Ja, det finns en del saker som är bra i islam, och allt det som är bra i islam, det kommer från judendomen. Det kan många judar behöva höra efter att fått höra allt annat skräp. Så att de får komma in i sin uppgift att vara en välsignelse. Ni ska vara ett rike av präster för alla andra folk på jorden. Och så fortsätter vi läsa mittenstammen här i den här salmen. Yismichu viranenu leumim kitishpot amim mishor leumim baras tanchem sela. Titta här vad som står. Yismichu, de kommer att glädjas. Viranenu, de kommer att ropa av glädje. Hur har de utsett det? Jubla, bra. Leumim, folken. Folkslagen då. Leumim, ja, folkslagen. Kitishpot amimishor, för du kommer att döma folken med rakhet. Uleumim ba'arestan chemsela, och folken på jorden kommer du att leda. Och sen kommer då samma då som innan här. Yaduchamim elhim, yaduchamim kulam. Alla folken kommer att tacka eller prisa eller erkänna dig. Alla folk kommer att göra det. Är det snart naivola? Nästa gren, det är jorden gav sin skörd eller sin gröda. Yevarchenu Elohim Eloheinu, välsigna oss Gud, välsigna vår Gud. Välsigna oss Gud, vår Gud, Eloheinu, säger judarna. Yevarchenu Elohim, det står, det betyder Gud ska välsigna oss, säger judarna. Vejiru oto kol ha'aretz, och alla jordens gränser kommer att frukta honom. Är det bara översatt? Ändar. Alla jordens ändar. Här har du en nyckelsalm då. Det är ju intressant att den är skriven precis som en, som ljusstaken i templet då. När det judiska folket får uppleva Guds nåd och välsignelse, så blir det till folkens välsignelse. Och det är själva syftet med det judiska folket. Om nu den evige vill använda det judiska folket, vilket han har gjort, men ännu mer, till att välsigna alla andra folk på jorden, hur har han tänkt att alla folk ska kunna få del av den här välsignelsen? Vill han att det ska bli en ny religion för folken och en religion för det judiska folket? Eller vill han, förstå mig rätt när jag talar om religion, jag talar om ett trossystem kan man säga. Eller vill han att det ska finnas ett trossystem, en religion för alla? Paulus blev kallad till hedningarna. Jag är övertygad om, och jag står fast vid det, att Paulus spred det klara, rena källvattnet till folken. Det var hans uppgift. Yeshua efter uppståndelsen sände 12 apostlar, 12 shlichim, till det judiska folket. Till de omskurna. Ledaren bland dem var Petrus. Och han sände Paulus till de oomskurna. En enda. Till alla 70 nationer, om man får säga 70 eller vad nu var på den tiden. Och 12 stycken till judiska folket. De 12 behövdes bland judarna. Och jag är övertygad om att de gjorde ett rejält jobb bland judarna. Som judarna äter frukten av idag. Och Paulus gjorde ett rejält jobb bland icke-judar. Paulus skapade ingen ny religion. Utan han spred, om vi nu vill kalla det för judendomen. Jag skulle vilja, om vi säger det. Vi kallar det här för judendomen. Den tro som gavs till Israel. Paulus spred judendomen bland hedningarna. Det man gjorde av det sen, det var att man byggde någonting annat som hade samma ande som Haman. Vi vill inte ha med det här folket att göra. Vi vill gå våra egna vägar. Vi vill ha våra egna regler. Vi vill inte underordna oss det här folket. Och så skapades den kristna religionen. Som ett bygge vid sidan om. Som ett nytt hus. Som ett nytt olivträd. Och så har det varit i 1700 år kan vi väl säga. 1700-1800 år. Nu lever vi i en tid där folk vill komma tillbaka och gå till Sion och få tag på källvattnet. Det finns en specifik judendom för judar. Och det finns en allmän judendom för alla människor på jorden. Det här psalm 67. Judarna blir välsignade för att alla folk ska få del av det här. Och det är precis det som Paulus fick som uppdrag. Att gå ut bland alla folk att sprida judendom för att lära dem hur de ska leva inom ramen för judendomen. För det finns en väg för icke-judar inom ramen för judendomen. Och det var den vägen som Paulus predikade och undervisade. De som följer Paulus och följde Paulus kom inte utanför judendomens ram. Det kom mycket senare. Mycket senare. Det finns alltså en judendom allmän judendom för alla människor. Där man är kopplad till källan på ett alldeles speciellt sätt. Och får del av det klara och rena vattnet. Och det är det som vi försöker att få tag på här och försöker undervisa alla människor på jorden.